Hej och välkomna till ett nytt inslag här på genusdebatten.
GD-podden.
Här samlas delar av genusdebattens skribenter för att diskutera diverse frågor. Varje gång lyfts en ny fråga och det kan röra sig om saker av mer generell karaktär, teori eller aktuella händelser. Syftet är dels att låta våra läsare åtnjuta ett bredare utbud vad gäller innehåll och media, dels att nå ut till en bredare publik. Behovet av debatt är stort och vi på genusdebatten är fast beslutna att dra vårt strå till stacken. Men vi hoppas även att locka våra lyssnare och läsare till att bidra i vårat och andras kommentarsfält genom egna bloggar och kanaler. Vi på GD är alltid sugna på att publicera gästinlägg på vår sida. Så tveka inte att kontakta oss om du tycker att kommentarsfältet inte riktigt låter dig ta ut svängarna i tillräcklig utsträckning. Kanske har du en idé på en fråga du tycker att vi ska ta upp i kommande sändningar. Skicka då ett mail till mig på kollenomgenus@gmail.com och bifoga en ljudfil. Eller skriv i kommentarsfältet. Programupplägget ser ut som följande. Först introduceras dagens fråga, varpå samtliga närvarande får 3 minuter på sig att redogöra för sin syn på saken. Därefter följer en diskussion. Det talarlistan bestäms genom att den som vill tala får anhålla om ordet i chattfönstret.
Och med det sagt lämnar jag över ordet till Ninni för introduktionen av dagens fråga.
Hej alla. Jag, Ninni, vill önska er välkomna till genusdebattens första podd där vi ska diskutera jämställdism. Jämställdism är en politisk jämställdhetsideologi vars kärna är kvinnor och mäns lika rättigheter och skyldigheter. Rättvisa mellan män och kvinnor definieras som lika spelregler, inte lika utfall. Centralt för ideologin är en neutral lagstiftning, män och kvinnors lika värde, samt att diskriminering och kollektiv skuldbeläggning är oacceptabel.
Så, och med det vill jag hälsa välkomna till GD-podden. Och dagens första talare är Dolph. Varsågod.
Ja, vi ska ju tala om jämställdism idag, och det som väl alla är överens om när vi pratar om jämställdism, det är väl det här om att man ska ha en neutral regelbok som är densamma för alla. Och det går väl tillbaka till främst Per Ströms definition. Personligen så tycker jag att det är lite för snävt, för i och med att man redan där liksom så att säga delar in det i att det ska vara jämställdhet mellan könen. Och man definierar det utifrån det, så har man ju skapat en gruppindelning mellan människor. Jag vill helst ta det liksom ett steg vidare. Och se till att man för in helt enkelt att man ser till individen istället för att se till överhuvudtaget grupper av någon form. Va? Och därmed så utökar man det också så att säga jämställdhet och jämställdism till att inte bara gälla frågor som har med könstillhörighet att göra, utan det gäller över hela registret. Och det finns ju lite olika syn på det här. Vi behöver ju jämställdism. Jag tror att vi behöver jämställdism som ett begrepp dock. Därför att vi har ju den här rörelsen som har växt fram under 1900-talet, eller ja, främst under 1900-talet, som kallas då feminism. Och där finns det ju redan i själva ordet feminism, så har vi ju inbyggt då en dragning åt ett håll, eller liksom en utgångspunkt som inte är neutral. Och då vad man väl ofta pratar om är, eller kommer upp i många sammanhang då, som en slags motvikt till detta skulle vara maskulism. Det finns ju som ett begrepp, även om jag aldrig har sett någon maskulin rörelse i sig själv. Det närmaste väl annars är väl A Voice for Men då, som så att säga tar upp mansfrågor. Men då får man ju precis motsatta felet, att man så att säga har en icke-neutral utgångspunkt där man utgår ifrån mannen istället för att utgå ifrån kvinnan, eller man utgår ifrån det maskulina istället för det feminina. Och därför är det ju av vikt ändå att vi har ett begrepp som jämställdism som i sig själv inte tar liksom en utgångspunkt som så att säga ställer sig på en sida mot den andra, utan är neutral. Och det är ju också väldigt lätt då också att utvidga det till att också gälla andra saker än just jämställdhet mellan könen. Va? För det kan man ju väldigt enkelt utvidga till att också gälla mellan ja, raskategorier och gamla, unga, pensionärer, whatever och så vidare. Och det var väl mina 3 minuter slut, så tack!
Tack ska du ha, Dolph. Vi går vidare till nästa talare som är Dick. Varsågod.
Ja, jag kommer hålla mig lite kortare än Dolph. Jag har förberett en kort text som jag tänkte läsa då. Egentligen gillar jag inte att beteckna mig som någonting så där i någon ism eller så. Redan som ung rödvinsvänster tog jag avstånd från alla vänstergrupperingar för att de var för ideologiskt styrda. Men det är också av den anledningen som jag ofrivilligt blivit jämställdist. Eftersom radikalfeminismen är så tungt ideologiskt styrd med anspråk på att inneha den enda sanningen så blir jämställdismen den logiska följden. Särskilt som den bygger på det som jag värderar högt. Frivillighet, tolerans och respekt för våra olikheter. Och det gäller då inte bara jämställdhet mellan könen utan respekt för andra individers olikhet. Men den dag någon skulle vilja inkludera ideologisk styrning i jämställdismen, då skulle jag lämna den.
Det var kort och koncist. Vi går vidare till Andreas.
Ja, jag är av samma åsikt som Dick, när att inte vilja sätta begrepp på mig själv. Men det positiva jag ser med jämställdismen som den är nu och som den håller på att växa fram till skillnad från hur det var förr, det är att det finns någonting som folk kan samla sig kring. Och det tror jag är av stor vikt för att man ska kunna åstadkomma något, det är att det ska finnas någonting att samlas kring. Och därför har jag ju också mer och mer av en gemenskapstänk börjat betrakta mig som jämställdist, så att vi inte är ensamma mot världen, så att säga. Och det är så jag tänker kring jämställismen, som en samlande rörelse för de som tänker i de här egalitära banorna.
Gott, då kan vi lämna över ordet till Ninni.
Det finns det som framgår i studier av olika slag, det är Women are Wonderful. Om man läser i Yvonne Herdmans bok Genus om det stabilas förändliga former, så står det så här: siffrorna talar sitt tydliga språk. Bidragen gällde kvinnor till nästan 90%. Vi är formade biologiskt till att skydda kvinnor extra. Om vi tittar på våra lagar, alla positiva särbehandlingar handlar om att skydda kvinnan lite extra. Vi lever idag i ett modernt samhälle. Kvinnor behöver inte ett extra skydd. Vi är fullt kapabla att hantera en jämställd lagbok. Därför behöver vi jämställdhet för att motverka den förkärleken till att skydda kvinnor lite extra. Staten måste hålla sig neutral inför sina medborgare och inte favorisera den ene framför den andra.
Då säger jag tack för det och lämnar över ordet till mig. Likt andra här på GD så väljer jag att inte klistra några etiketter på mig själv, men jag låter gärna andra göra det. Etiketterna betyder lite olika saker för olika personer. Som en person bara förstår vad det jag står för, så får de kalla mig för vad de själva tycker passar. I min syn på världen och allt i den utgår jag ifrån en rad grundantaganden. Jag menar att människan är ett djur, världen är rationell och det enda vi kan veta är något som går att empiriskt bevisa med falsifierbara hypoteser och som bygger på data som går att insamla från världen omkring oss. Vad gäller punkt 1 är det uppenbart att vi är en sexuellt dimorft djur. Det vill säga vi skiljer oss åt på fler sätt än enbart genom våra genitalier. Eftersom världen är rationell finns inga gudar, tomtar, själar eller andra spöken, varför vårt psyke till 100% bygger på vår biologi. Detta betyder inte att vårt handlingsmönster bestäms utifrån våra gener. Omgivningen påverkar starkt hur och vilka av våra gener som får komma till uttryck. Alltså, eftersom att människan är ett sexuellt dimorft djur till sin natur och att vårt medvetande och psyke uteslutande bygger på vår biologi, så kommer olika individer att formas olika utifrån samma erfarenheter. Samt att detta kommer att ge ett generellt mönster där män och kvinnor tenderar att bli, tycka, känna och vilja olika saker. För att få ett samhälle där män och kvinnor beter sig likadant så måste vi behandla kvinnor och män olika. Traditionellt uppmuntrades en särbehandling som förstärkte könsskillnaderna och undantryckte uttryck för bland annat icke-normativ sexualitet. Idag uppmuntras en särbehandling som syftar att likrikta könen. Båda sätten att särbehandla kränker individens rätt att fritt få formas till en person som kommer naturligast, som ligger närmast personens predisposition. Genom att istället se individen och anpassa vårt bemötande därefter kan vi bygga ett samhälle som uppmuntrar olikheter på ett sätt som är gynnsamt både för individen och för samhället i stort. Vi kommer att få experter på matematik, personer som hängivet ägnar sig åt omvårdnad och personer som med risk för eget liv arbetar med att skydda andra från eld, brott och främmande makter. Vi kommer också att få ett brett skikt av människor som bryr sig om varandra och accepterar varandras olikheter. Det är ett sånt samhälle jag vill leva i. För att nå dit så måste vi sluta räkna på könsrepresentation. Det är ett felaktigt mätvärde för att se hur jämställt ett samhälle är. Istället måste vi se till hur vi bemöter och behandlar varandra. Där är människors medfödda vilja att till varje pris värna kvinnor på bekostnad av kvinnors ansvar och agens det första och största hindret att övervinna. Lagstiftning och myndighetspraxis är den första och största mätbara förändringen som måste till. Slut. Och då går vi vidare till talarlistan. Och först ut på den var Dolph för en replik. Varsågod.
Ja, jo, det där med att jag vill som alla andra här egentligen inte klassificera mig som någonting. Däremot så anser jag ju att det är viktigt att vi har ett begrepp som jämställdism. Därför att, just därför att det liksom ligger neutralt och inte är definierat liksom i termer vare sig av eller mot feminism. En sann jämställdism anser jag, alltså, eller en sann jämställdhet måste utgå ifrån individen. Vi kan inte utgå ifrån gruppen, för då får vi det här liksom tvångssyndromet som ska tvingas på alla, utan det måste vara individen som är grundstommen. Och det som väl gäller för alla individer är ju att de vill ha frihet och kontroll över sitt eget liv. Och det är ju det som måste vara utgångspunkten för någon form av ett rättvist samhälle. Och i termer av det så måste man då också definiera jämställdhet och jämställdism.
Då hade vi Dick på tur.
Jo, jag ville säga det att det som jag upplever positivt med jämställdism, det är ju då att det är väldigt högt i tak. Jag menar, vi släpper in även feminister, radikalfeminister, om de vill säga saker och ting. Fast de får naturligtvis vara beredda på att bli kritiserade. Och så måste det gå till i ett samhälle. Men det som är motsatsen idag, just med genustänkande och annat, det är det att man helt har frångått det här med evolutionära adaptioner. Det som du var inne lite på där med att vi är olika. Och om man försöker utplåna olikheten, då gör man samma misstag som kyrkan har gjort under 2000 år, när man skulle likrikta människor till att bli kyska i sexuallivet, vilket bara har lett till förföljelse och död helt enkelt. Så att jämställdism står för mig för tolerans och acceptans.
Ja, där var talarlistan tom.
Nej, men jag kom på vad jag skulle säga. Och det är just det här med att när vi talar om att vi är olika, så finns det ju faktiskt det att att om man pratar om jämställdism så hänvisar man hela tiden till, så hänvisar ju vi hela tiden till att vi vill ha en neutral regelbok. Men det finns ju faktiskt fall där vi inte kan ha det om det ska vara rättvist. Det går helt enkelt inte. Och det är ju ett fall som jag har tänkt, som jag ju har tagit upp vid ett tillfälle i alla fall. Det är ju det här med abortlagstiftningen, va. För där går det helt enkelt inte att ha en neutral lag som så att säga behandlar bägge parterna på samma sätt och samtidigt är rättvis. Därför att lagen måste ha på något vis ta hänsyn till att vi är olika formade rent biologiskt. Liksom kvinnan bär barnet i 9 månader medan mannen liksom skvätter ur sig liksom några teskedar vätska liksom under ett par sekunder, va. Vilket är ju i princip bara tillkomsten av ett barn innebär för de bägge könerna. Och där måste man liksom kunna ha en asymmetrisk lag. Men i det fallet där man behöver ha en asymmetrisk lag så måste man också liksom kunna så att säga motivera det på ett sätt som så att säga blir förnuftigt och make a sense, va? Det går ju liksom inte bara godtyckligt göra det hur som helst då, utan det måste ju finnas liksom en tanke bakom det som resulterar i att det faktiskt blir ändå en rättvisa mellan könen som så att säga är logisk i det hela.
Ja, då var det jag på tur. Det du säger om abortlagstiftningen, angående det så tänker jag att visst, man kan inte ha exakt samma lagtext som gäller för både kvinnor och för män, men man måste ändå ha som utgångspunkt att både kvinnor och män är lika ansvars... man utkräver samma typ av ansvar utav både kvinnor och utav män. Det funkar inte att ha det som så att bara kvinnor som har rätt att ångra ett föräldraskap, så att säga, innan barnet har blivit fött. Vi måste ju också... Även män borde ju då rimligen ha rätt att ångra sig efter ejakuleringen. Att det inte ska vara någonting som är förbehållet kvinnor. För då hamnar vi lätt i en situation där kvinnor helt enkelt kan lura på män barn utan påföljd helt enkelt. Slut. Dick stod på tur.
Ja, vad jag vill knyta an till det Dolph pratade om, asymmetriska lagar. Och det är klart att det måste finnas sådana ibland. Det blir ju naturlig följd av att vi är olika. Men det gäller ju inte bara att vi som kön är olika, utan det gäller ju också att individer kan vara olika. Men principfrågan i det där tycker jag just är att vad vi har hamnat idag i vårt samhälle, som jag känner att jämställdismen står som en motvikt emot, det är det här föraktet för vetenskap. Att man faktiskt försöker underbygga det man säger med verklig vetenskap och inte kvasivetenskap, som vi har massor av i det här samhället enligt min åsikt. Som sagt, jag uttalar min åsikt i det fallet. Och där tycker jag att jämställdismen och genusdebatten är väldigt bra, för att där ligger det ofta på en väldigt hög vetenskaplig nivå när vi pratar.
Dolph, varsågod.
Ja, men här är det ju det att om vi nu ska tala om jämställdism, alltså måste vi ju på något vis definiera begreppet, va? Och då kan vi ju inte, och då måste vi på något vis ändå se vad är det. Själva idén bakom jämställdism är väl ändå någon form av rättvisa. Att vi så att säga ställer då bägge parter liksom i ett förhållande, eller om vi nu pratar då just om könen då, va, att bägge könen så att säga har någonting som upplevs rättvist oavsett vilken sida man befinner sig på. Att man känner att man har samma liksom möjligheter och man har samma val, man har samma valmöjligheter, man har samma frihet. Och då är det just liksom i den definitionen när man säger det här att man vill ha en neutral lag, va. Så anledningen till att jag tog upp just det här med aborten, det är det enda exempel jag har kommit på ännu så länge, men det är ju tänkbart att det faktiskt också finns andra exempel på på där en asymmetrisk lag är nödvändig för att man ska kunna uppnå rättvisa. Därför att när vi talar till exempel om det här med abortlagstiftningen, va, det går ju inte att säga att bägge parterna ska ha samma rätt till att besluta om ett barn ska liksom få leva eller om det ska aborteras. Va. Måste vara ena parten som har liksom beslutsrätten. Och då finns det ju ingen annan möjlighet än att det blir kvinnan som har den. Va. Då måste ju mannen på något vis ha en motsvarande beslutsrätt. Han kan ju inte besluta om själva barnets liv, men han måste då få möjligheten att besluta om han ska liksom behöva ta på sig föräldraskapet eller inte, va. Så liksom bägge parter ges samma möjlighet, men de ges dem lite olika förutsättningar, va, därför att de har inte samma rent fysiska valmöjligheter till det hela, va. Så att, jag menar på att det här med en asymmetrisk lag måste liksom tas med i beräkningen om man ska säga jämställdism eller jämställdhet, va, för att det är ju liksom en fysisk realitet som inte går att komma ifrån.
Ja, då är det Dicks tur.
Det här med asymmetrisk lag när det gäller abort är ju egentligen alls inget nytt. Under antiken och även här i Norden, ända fram till kristendomen, så hade man 10 dagar på sig att sätta ut barnet om det var oönskat, men då var det mannen som beslutade det. Va? Jag vill inte lägga några värderingar i om det är mannen eller kvinnan som har den här rätten. Det här är ju väldigt, väldigt svårt problem. Dels så håller jag med Dolph om att kvinnan naturligtvis måste besluta över sin egen kropp, men också det här med att en man i det här fallet kan bli ett offer, och det vilar ju på en gammal föreställning om att mannen får alltid sitt, därför är han skyldig om det blir en graviditet. Men hur man ska tackla det, ja, det vet jag inte.
Ja, då är det Dolph ut i talarlistan igen.
Ja, jag vill bara säga just det vad det gäller med aborten. Det har jag faktiskt lagt upp ett förslag till en lösning på. Det är lite för långt för att gå igenom det här, så jag vill inte gå in på det här närmare. Va? Bara säga, det finns ju faktiskt en lösning, och det har jag redogjort för i mitt inlägg som jag skrev om den frågan.
Ja, och då återkommer vi till själva kärnämnet kring jämställdismen. Andreas, du pratade om att jämställdismen behövs som någonting att samla sig kring. Jag har inte riktigt... Jag förstår hur du tänker, men jag har svårt att riktigt sätta fingret på vad det man får ut av att kunna samla sig under en fana på det viset. Skulle du vilja utveckla det någonting?
Jag kan utveckla det lite. Och då är tanken så att när man går till... Min erfarenhet går ju årtionde tillbaka i tiden. Och då fanns det ju saker som antifeministiskt samfund och den här typen av forum på nätet. Och feminitik var det ju folk som hängde på. Nu är de ju inte så poppis längre. Men där fanns ju väldigt många som hade åsikter just i jämställdhetsfrågor. Men alla var ju utspridda. Och så har det ju varit, det var det ju även när Pelle Billing och Per Ström var igång, så var det också rätt utspritt. Det var folk samlades kring Per Ström eller Pelle och skrev i kommentarsfälten. Men allt det här känns som att det utvecklas mot någon form av mer samhörighet. Och då jämställismen som sådan. Och när man då kan... organisera sig mer och känna samhörighet, då kan man ju på ett annat sätt ta sig bortom blogginläggens värld eller kommentarsfältens värld och nå, så att säga, ut i samhället, ut i tidningarna. Och vi såg exempel med Erik, fick vara med på P1 debatt heter det väl, och så att det rör sig på ett annat sätt, tycker jag. Så man kan locka till sig fler människor. Skapa större samhörighet. Och kan man skapa samhörighet och få fler människor, så kan man organisera saker. Även om vi inte har sett något sådant än. Men jag ser att det blir större möjlighet till det när det finns en samlande tanke eller samlande etikett. Det är så jag ser på det hela.
Jag har också tänkt lite grann kring det här med hur man ska kunna, nyttan av att kunna organisera någonting utanför själva internets värld. Och då är det nog faktiskt, som du säger, ganska viktigt att ha en någon form av gemensam nämnare, någonting som går att identifieras kring, inte bara internt utan externt också. Jag tror att det blir lättare för folk att bilda sig en uppfattning om en rörelse eller ett visst sätt att tänka på om man har ett ord man kan förknippa det med. Så vill man gå vidare ifrån att prata ganska internt som det kan vara just nu, så är det nog inte alls en dålig idé att anamma ett sådant ord eller begrepp. Näst ut på tur var Dolph. Varsågod.
Ja, om jag ska göra en snabb jämförelse mellan feminism och jämställdism, så ska jag kunna säga som så här, att om man tittar på feminismen, va, så är ju den liksom en ram som de förhåller sig inom. Det finns så att säga liksom en gräns som du inte får gå utanför, utan du är liksom innesluten i en cirkel, va, när du är feminist, som jag uppfattar det. Medan när vi pratar om jämställdism, så är det snarare så att jämställdismen liksom är ett nav som vi samlas runt, va. Det finns liksom ingen inneslutning som vi befinner oss till, utan det är bara en centralpunkt som vi så att säga kommer till ifrån olika inriktningar. Därför är liksom jämställdismen mycket friare än vad feminismen är, va. Och där har vi då problem, och det är som du säger, att därmed får vi ju det här med att vi behöver liksom definiera upp någonting, eller vi kanske behöver någon form av någonting som så att säga kan leda till en organisation. Det var ju det vi var inne på tidigare under hösten, så här, va, när vi pratade om att vi skulle bilda en tankesmedja och eller förening och så vidare, va. För att då kunna så att säga få folk få till någon form av organisatorisk verksamhet.
Ja, då var det min tur igen. Jag tänker som så att om man nu ska ha ett begrepp som man samlas kring, även om din tanke med navet där är ganska tilltalande, så tänker jag mig att det kan ställa till ganska mycket. Det blir väldigt förvirrande för folk utifrån om de inte är med på exakt hur vi tänker kring det hela. Risken blir ju då att folk på olika sidor om det här navet förknippas med varandra, och folk med konstiga åsikter kan börja kalla sig för jämställdister. Och helt plötsligt så står man med problemet att man blir kletad med en åsikt som man inte alls själv står för. Dolph.
Ja, min tanke här var ju liksom inte att det ska vara så, utan jag bara liksom beskriver det som jag ser att det är, va. Därför att jämställdismen har liksom aldrig varit en rörelse i någon organisatorisk form, utan det finns bara som ett begrepp. Så jag liksom, det var bara rent beskrivande. Det är inte på något vis att jag säger att det ska vara så eller borde vara så, bara att det är så.
Dick.
Ja, det här är bara en högst personlig fundering som jag har tanke kring det här. Men det är att vi som kallar oss jämställdister är ju i allmänhet ganska sansade människor, upplever jag det som. Jag menar, det är ingen som är fanatisk eller vill driva någon linje som alla andra måste följa, eller så som radikalfeminister eller politiska ideologier och så kan driva. Och där tror jag också att det ligger en viss svaghet i det här. För sansade människor, de är väldigt ovilliga att kliva fram och göra extrema saker, som till exempel radikalfeminister och fascister och kommunister och andra är beredda att göra, som lever för sin tro. Hur man ska tackla det där vet jag inte heller. Jag har massa bra frågor men inga bra svar, tyvärr. Är det så? Men alltså det gäller att få folk att få upp ögonen för att vad vi faktiskt jobbar med, det är att det ska bli en form av rättvist samhälle där alla ska ha sin plats. Det handlar inte bara om könskamp, även om den är väldigt viktig i och med att feminismen, eller radikalfeminismen som jag föredrar och kallar det, är väldigt stark i samhället idag. Men visst kan det dyka upp konstiga människor, men i stort sett så upplever jag de flesta som rör sig på genusdebatten till exempel är väldigt sansade människor.
Dolph?
Jag tror en del av det här kommer sig också av det att det finns liksom egentligen, det finns ingen jämställdistisk ideologi egentligen, va? Utan alla som har samlats, alla som har kommit, jämställdismen har liksom bara uppstått genom det här med att man känner att det liksom finns en ideologisk sneddragning mot olika håll, va? Och man känner bara att ja, men på något vis bara sunt förnuft, att det där är liksom inte rätt, va? Och så har någon då myntat begreppet jämställdism och sen har det gått därifrån. Men det finns liksom egentligen ingen riktig jämställdistisk ideologi, eller har inte gjort det i alla fall förrän kanske nu verkligen då på senare tid, om man säger så.
Dick?
Ja, det är ju det som jag upplever är både styrkan och svagheten i jämställdismen. Alltså, jag upplever det ju som en styrka att det inte finns någon ideologi i den. För jag som historiker är ingen vän av ideologier eller ideologer som hävdar att de sitter på hela sanningen och inget annat än sanningen och alla ska följa det. Men samtidigt, som jag sa i mitt tidigare inlägg här, att det är en svaghet, därför att fanatiska ideologiska människor är mycket lättare att engagera till kamp för det de tror på. Så ja, det är ett dilemma, är det helt enkelt.
Ja, då är frågan hur man ska bära sig åt för att engagera folk. Hur man ska få folk att våga ta steget ut. Det kan ju vara ett ganska stort kliv beroende på vilken livssituation man är. Jag tänker att Per Ström fick ju rätt hett om öronen till exempel. Vilket kan avskräcka folk från att ta till orda offentligt. Så frågan är om vi inte, ja, jag vet inte hur man ska komma runt det problemet riktigt. Dolph, slå på tur.
Ja, det är ju det som Dick tar upp här med liksom att det är en svaghet. För det är ju det som till exempel, om vi tittar på nu feministerna, så har ju de till exempel FI då, som är ett parti som är specifikt deras, va. Och vi kommer ju aldrig att kunna bilda ett parti på samma vis som är jämställdistiskt till exempel. Jag vet, det pratas ju om det, va. Men det kommer aldrig att fungera därför att vi har så olika förutsättningar, olika inriktningar, va. Vi kommer in på det från olika håll. Men jag har med en tanke. Men det här innebär ju att ska man liksom starta upp en verksamhet, eller om man nu tar till exempel förening eller parti eller någon form av organisation, eller liksom försöka skapa en organiserad rörelse, så måste det liksom finnas då, måste man ha parametrar som är väldigt fria. Jag har liksom en tanke på någonting åt det här hållet som jag tänkt lägga ut i några inlägg, va, som jag tänker gå in på senare. Men det är liksom knepigt, för det måste på något vis, det måste liksom, de ramar och riktlinjer vi har, de måste liksom vara väldigt generella, så att de så att säga kan gälla för då en massa olika inriktningar, va?
Andreas?
Ja, du nämnde här hur man ska få folk att våga ta steget ut och så, och en tanke jag har haft är att man helt enkelt identifierar väl avgränsade frågeställningar, så att det är specifik lagstiftning eller specifika statliga kampanjer, alltså så, som folk kan tydligt vara för eller emot utan att det blir ett för stort pris socialt. Och sen är ju bara frågan hur man ska identifiera dessa och presentera dessa på ett bra sätt som folk kan ta till sig. Själv har jag ju försökt lite med omskärelse, och där är det ju det är både lätt och svårt att få folk att tycka saker och ting. För det är ju, en del tycker att är ju emot det, men bryr sig inte. Och så är det andra som är, tycker inte, som ser det som en religionsfråga. Så att det just, men jag tänker ändå att hitta frågor som folk kan engagera sig i, som inte är så stora som att hela lagen ska vara könsneutral eller staten ska vara helt jämlik. Det blir alldeles för stort. Utan hitta välavgränsade små frågor som man kan göra kampanjer kring, skriva ut pamfletter som man kan dela ut. Så på det sättet försöka aktivera folk kring specifika frågor och inte rörelsen som helhet. Även om frågan ingår i rörelsen.
Dick?
Ja, alltså det här, Per Ström är ju ett lysande exempel på vilket oerhört intolerant samhälle vi egentligen lever i, fast vi hycklar tolerans och så vidare. Nämligen att man inte får gå utanför åsiktskorridoren. Och det här är ju en hög kostnad som folk får betala om de säger fel saker. Så det är naturligtvis ett stort problem. Däremot när det gäller det här med små välavgränsade frågor så tycker jag att sådana dyker upp. Jag menar, det finns jurister som har engagerat sig i pappornas rätt och försökt påtala det här med att pappor är rättslösa i stort sett i vårdnadstvister och annat. Även kvinnliga jurister som har gjort det. Men det handlar ju om att man inte kommer fram i ett kompakt mediebrus som bara är politiskt korrekt. Alltså. Men där handlar det ju om att man inte får ge upp. Man måste fortsätta och fortsätta och fortsätta trots att det är svårt.
Tack för den. Ninni står på tur.
Nu sista kvartalet i fjol år, så hände någonting. Jag gick till jul lyckligare än på mycket länge, lättare över att någonting har hänt. Det har skett successivt. Jag möter ofta och oftare mina åsikter från folk i den verkliga världen utanför nätet. Och det handlar bara om att nöta, nöta, nöta och nöta och inte ge upp. Ibland känner jag mig så tjatig. Detta har jag sagt 1000 gånger tidigare. Men det är bara att säga det 1000 gånger en. Därför att vi har liksom ingenting som är... Vi fabulerar inte siffror. Vi driver ingen dogmatisk rörelse, utan det är bara sunt förnuft och det är bara att tjata, tjata, tjata. För vi har decennier där det har byggts upp en massa falska saker i samhället. Och sakta, sakta. Och i december hände någonting. Där det liksom sprack. Det kommer att vända. Det är bara att vara envis.
Ja, Dick.
Instämmer till fullo med vad Ninni säger. Som sagt, det gäller att nöta och nöta och nöta. Det är en lång kamp. Alltså, men man får inte ge upp. Och just det här också som jag vill trycka på, som jag har tryckt på med jämställdisterna och genusdebatten, att vi hela tiden försöker föra fram ordentliga vetenskapliga fakta. För det finns så mycket kvasivetenskap ute i de här frågorna i luften som man blir alltså mörkrädd mer eller mindre när man ser det. Och ja, nöta, nöta, nöta. Eller tjata, tjata, tjata som Ninni säger. Det är det vi måste göra.
Ja, men då tänker jag att om man pratar och pratar fast ingen lyssnar, så blir det ju ganska döfött. Man måste hitta på något sätt att nå ut med budskapet också. AVFM har ju lyckats någorlunda med den saken genom att vara de här riktigt arga människorna som folk skriver elakt om, vilket sedan drar trafik till deras sida där folk kan ta del av deras faktiska budskap då. Frågan är, ifall vi behöver göra någonting motsvarande?
Man skriver ju faktiskt elakt om genusdebatten också, så att det är ju inte bara AVFM som det handlar om. Men jag tror i alla fall att en grundprincip måste vara det att vi ska vara sakliga. Vi ska framföra fakta. Sen att det är kanske inte är lika publikfriande som att bränna 9999 eller 9900 kronor på ett torg i Visby, det är en helt annan sak.
Ja, Andreas?
Ja, det nämndes ju här med nå ut i mediebruset och så, och jag vet ju själv, jag har varit i kontakt med Sydsvenskan när det gällde internationella mansdagen och de här dagarna, och där är ju det responsen jag fick där var ju att det finns ju ingen som driver någonting. Eller det finns ju inga händelser, det är inga evenemang, där är ingenting. Så det finns ju inte särskilt mycket om att skriva om i tidningen. Enligt dem då. Och en del av, och jag tycker nog det är rätt där. Alltså det görs inga kampanjer eller organiseras inte några händelser. Papperrättsrörelsen som nämndes tidigare har ju haft lite sådant, men överlag så sker det ju ingenting som på något sätt väcker uppståndelse på samma sätt som att man arrangerar träffar eller pamflettutdelning eller håller torgtal och sådana enkla saker som kanske känns banala nu i Twitter-världen, men det är så jag tror man kommer i tidningarna och blir mer omskriven. Förutom att då att skriva skit på Twitter. Och hata lite där som också verkar funka rätt bra. Men sånt vill vi ju inte förknippa oss med.
Dick?
Ja, jag har ju varit inne lite på den där linjen. För jag föreslog ju redan för något år sedan att vi skulle inrätta ett pris motsvarande det här genusbloggen eller vad det var, någonting som delar ut någonting till årets mest jämställdistiska person, alltså någon som har gjort något bra för den här kampen, och det skulle ju kunna vara en sån här grej som skulle kunna få uppmärksamhet, en spektakulär sak. Och det är klart, det är bra grejer att göra sånt där. Men vi får ändå inte släppa det här med att saklighet och fakta, det är det vi ska bygga på.
Dolph?
Ja, där har vi ju vårt stora problem egentligen, i och med att om vi nu ser på det här, så vet vi ju det här, till exempel att det ges ju anslag till höger och vänster så fort det liksom handlar om feminism eller det handlar liksom om kvinnors rättigheter eller något sånt där. Vi såg ju bara den där mässan de hade i våra juni nere i Malmö med alla olika kvinnoforum och sånt där, va. Och det är väl det vi har vårt stora problem med, att det är ju jäkligt svårt liksom att arrangera någonting eller göra saker och ting när man liksom inte har några finanser för det, va. Det var ju i stort sett död från början, och som sagt var med mediasamhället som så att säga främjar hela tiden då feminismen och den sidan, va, så är vi ju, går vi ju liksom in i liksom i en vägg när vi försöker göra oss hörda, va. Så att vi måste på något vis få till liksom en strömning där vi själva genererar genom undervegetationen på något vis att vi kommer någonstans. Så jag tror därför är det viktigt på något vis ändå att vi håller igång den här bloggen, och sen får vi försöka då göra några små aktiviteter. Men det är liksom svårt, det går inte att göra. Jag menar, vem fasiken kan ställa sig liksom arrangera till exempel en konsert liksom en konsertkväll i jämställdismens namn, va, på Skandinavien eller någonting sånt där. Så vi bara jäkla Peter Guldgalan igår, va, som så att säga var en stor kvinnosaksgippo och alltihopa, va, eller feministisk gippo, va. Och jag menar, att göra någonting sånt liksom utan finanser är ju jäkligt svårt, va. Så vi måste ju hitta alternativa vägar på något vis där vi liksom kan göra det med de små medel vi har. Och på något vis få till en uppmärksamhet. Jag har inte så mycket för torgtal. Det ligger liksom utanför, jag avskyr sånt där, va. Så att Jag vet inte om det är någon som är villig att stå och tala på torg. Jag är inte. Det är inte mitt medium.
Nej, där ger jag ordet till mig. Nej, jag är inte heller så vansinnigt sugen på att ställa mig på ett torg. Men man behöver nog göra någonting. Jag tror att om man ska börja med någon form av aktivism ute i verkliga livet och komma bort ifrån att bara prata på internet. Om man vill få genomslag i tidningar så är det de små lokaltidningarna man ska satsa på till en början. För de är svältfödda på nyheter på riktigt. Så där tror jag att man kan komma in, även om man inte gör något särskilt stort jippo utan bara något litet mindre. Man kan skriva till någon politiker bara, om man är några stycken. En liten grej i den dimensionen kan lätt komma med i de mindre tidningarna. Dolph?
Ja, det är ju som sagt en bra sak att tog upp det med lokaltidningar och sånt där. Det är ju annars en stor del av vårt problem är väl också just det där med att vi är en väldigt utspridd grupp. Va? Så att det är väldigt svårt för oss att träffas och så vidare. Va? För att det är ju någonting som annars, det behövs nästan. Ska man få igång en riktig verksamhet så behöver man på något vis också kunna liksom träffas i fysiska universum och inte bara liksom sitta och prata över internet. För det är väldigt svårt liksom att driva på någonting verkligen när man bara umgås via chatt liksom på Skype och så vidare.
Ja, det kanske börjar bli dags att avrunda här. Vi har pratat i ett bra tag. Är det någon som har något avslutande att säga? Dick, varsågod.
Ja, som historiker vill jag bara säga att det kommer att komma en förändring. Frågan är dock om vi får vara med om det. Men det är ju det vi ska kämpa för, att vi får se en förändring.
Ja, och med det så lämnar över till Dolph, har du några ord att säga?
Ja, vad vill säga? Och så vill vi framförallt att vi ska få det till att en förändring som går till det bättre och inte till det sämre. Så det är därför vi vill vara liksom orsakande i det hela.
Med dessa avslutande ord från Dolph är GD-poddens första avsnitt slut. Men nästa avsnitt är redan planerat. Nästa gång kommer vi att ställa oss frågan: har feminismens landvinningar gjort oss lyckligare? Det kommer bedömt att bli en god pratstund även det, och vi hoppas att ni återkommer som lyssnare. Vi på GD är som alltid öppna för tips, tricks och förslag på samtalsämnen. Låt oss veta vad du tycker.